Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och vi sitter i lilla studion idag i DN-skrapan.
Vi har ju gjort det fatala misstaget att satsa på tisdagar som våran inspelningsdag och släppdag. Och det är tydligen den stora poddinspelningsdagen.
Så ja, det verkar så, ja.
Ofta blir vi förpassade till lilla studion. Men nu ska vi lite smartare och börja byta inspelningsdag. Inte vi släpper på samma dag som
det. Ja, det gör vi.
Men så vi får sitta lite närmare kaffeautomaten.
Ja, precis. Och det är, nej, men det är ändå mysigt i ditt bås. Vi har nog någon bild på Instagram där. Det är verkligen så. Det blir lite intimt på något vis.
Ja.
Och sen inredningsmässigt vet jag inte, men det kanske vi ska...
Det kommer väl in på nu kanske.
Ja, jag tänkte att vi skulle komma in på det. Vi går rakt på idag för att vi har en gäst som jag tycker... Som jag har hört mycket om och kan lite, men som vi sågs ju för första gången bara för någon minut sedan här. Och det var ju skithärligt att få ett ansikte liksom på, eller ett handslag liksom. För jag vill påstå att du är kanske en av de mest unika gästerna vi har haft.
Ja, och tackar.
Vad känner du själv, Ella?
Ja, men det är ju mycket som händer nu. Det är väldigt spännande.
Ja, så är det ska bli väldigt kul att höra. Och sen är det också så roligt, för du har lyssnat på presentationen på väg, tror
du. Ja, jag lutar mig tillbaka. Ja,
du ser lite så här, lite orolig ut, var jag ska hamna nu någonstans. Nej, men det, du, för du är också en trogen poddlyssnare. Du är typ lyssnar på alla avsnitt.
Ja, i stort sett så skulle jag säga. Att
det, och sen bara, så bara händer det någonting i ditt liv som är helt fantastiskt. Så, och det är det vi ska prata om. Så, nu kommer den. En rungande applåd och varmt välkommen till Ella Engström!
Så mycket. Jättekul att vara här.
Härligt, jag fick ihop det till slut.
Jag tyckte det var bra. Hur är läget?
Jo, det är fint.
Ja,
är det.
Ja. Du var, igår så körde du radio och idag kör vi podd.
Ja, precis.
Det är fullt ös nu.
Ja, det är fullt ös.
Ja,
och för en månad sedan var jag på en sån här promotionvecka i New York och körde intervjuer i full fart.
Men det måste ju vara, vi ska ju komma vägen fram där, men om vi börjar liksom i fel ända. Det måste ju vara jättemärkligt att vara... liksom kändis i USA, så här morgonshower och liksom röda mattan och liksom ja, det är Amy Poehler där och det är liksom den där, och sen så hemma i Sverige är det som att ingen vet någonting typ.
Nej, det har varit lite speciellt så där också, och det här projektet som jag har varit på och gjort, det har ju varit hemligt, och det är 2 år sedan för min del som jag har levt i den bubblan.
Ja.
Och det har varit, jag har inte fått prata om det här hemma. Så det har ju varit speciellt faktiskt. Ja. Som en parallellvärld.
Och någonting man är väldigt stolt över. Men man blir ju rädd när man hör din titel. Alltså jag har varit ju rädd när Charlie berättade. Jag vet ju Ella som jag pratat om. Hon är dödsstäder.
Ja,
och då, visst. Så här, man hickar ju till liksom.
Ja.
Men nu måste ju du berätta från början här. Vad är det för någonting? Vi måste berätta för lyssnarna. Jo. Vad är det som har hänt? Och vad är det du gör, människa?
Ja, vi börjar med vad jag gör.
Ja.
Jag jobbar ju som inredningsdesigner och professionell organizer. Så jag hjälper folk att rensa bland sina saker och inreda deras hem så att de får stöttande strukturer så att vardagen flyter på lättare.
Men är det de som bara vill ha snyggare, eller är det ofta de som faktiskt har ett problem med att vi kan inte slänga? Eller alltså...
Det är både och, skulle jag säga. Men jag tycker ju att hemmet är verkligen som ett stort pussel. Så börjar man i någon ända så är det ju oftast annat som kommer till ytan. Och att det är svårt att bara göra en liten del. Så i mitt koncept så kör jag verkligen helhetsgreppet. Och då är det först att titta nuläge, göra åtgärdsplan, rensa igenom. Och sen så titta på liksom hur man organiserar det på bästa sätt. Och sätter upp det så att det flyter på verkligen. Att det händer lättare i vardagen, det man vill. Och sen är det inredningsdelen. Organisera och inreda går ju väldigt i varandra.
Men jag var ju med alldeles från början. Du vet, när man var på ett band på deras första spelning. Så Ellas band var jag på hennes första spelning.
Ja, liksom,
till
det var
innan,
det.
Vi
ja.
Träffades ju innan bolaget startade. Och det som var så coolt tyckte jag, men det jag gick igång med redan från start, det var ju det här att utgå ifrån, vad är det för känsla jag vill ha hemma? Alltså vad ska det här vara för hem? Istället för att säga, jag gillar blått eller jag vill ha lite marint tema, så var det mer som så här, nej men vi vill att det ska vara socialt, eller vi vill att det ska vara lugnt, eller vi vill göra det lätt att arbeta hemma, eller att vi hamnar i samtal snarare än framför tvn. Så liksom man börjar i liksom, vad är det här hemmet, vad är det som ska göras här och hur ska det kännas? Och sen blir det, var ska skorna vara då och vad borde vara för färg då? Det där inifrån ut perspektivet tycker jag var ganska spännande.
Ja, och det tror jag att jag har varit rätt så ensam om faktiskt, just den där helhetsgreppet. För att det är ju himla lätt, det är ingen idé att sminka en gris brukar jag säga. Springa och köpa doftljus och tror att åh, nu blir det hemtrevligt och mysigt. Utan ofta är det ju så mycket andra strukturella grejer man behöver kika på. Hur logistiken funkar hemma och vad det är. Liksom jag brukar ta hallen som ett exempel, att man gnatar och skäller på ungarna och sådär, att skorna är överallt på golv och man möts av det där när man kommer hem. Men vad har man för förutsättningar för att hålla ordning? Många gånger så gör man så som det brukar vara, en liten hatthylla, en vanlig liten skohylla. Och hur många skor ryms det i den? Liksom så.
Exakt,
du är en familj på 5 pers eller 4, 2 ungar och 2 vuxna. Det finns ju inte förutsättningar för att skorna ska rymmas i skohyllan. Mm. Och ändå så tänker man inte så långt, om man säger så, eller det snäppet. Så det är ju som uppgjort för att misslyckas.
Mm.
Och så liksom tjatar man och gnatar och har det där vardagsstrulet, när det inte behöver vara så.
Mm. Men om vi tar det alldeles från början, för du har ju inte varit inrednings... liksom expert och definitivt inte dödsstädare hela livet.
Nej,
liksom.
Nej,
hur hamnar man där du hamnar? Liksom? Hur ser
men dödsstädare, vi måste reda ut det begreppet först.
Okay.
Vi pratar. Alltså, vad är en death cleaning som man säger?
Ja.
Det finns väl någonting med svensk...
Det finns ju en bok som gavs ut 2017 som heter Konsten att dödstäda. Och det var en författare som heter Margareta Magnusson som gav ut den boken.
Just det, därför har det blivit ett begrepp till och med i USA, med Swedish death cleaning.
Ja, det har ju verkligen gått på exporten, boken har översatts till jättemånga olika språk. Så då blev
mer känd utomlands än bara i Sverige.
Ja, faktiskt nästan.
Så det är inte att man går runt och städar upp döda människor?
Nej, det är inte liksom sådana här FBI när de är klara och man kommer in i någon crime scene.
Det här handlar om helt enkelt att förbereda att inte någon annan ska ta rätt på en skit.
Ja, att inte liksom putta bördan på sina efterlevande såra.
Ja.
Och framförallt att inte sitta fast medan man fortfarande lever och leva mer i här och nu liksom så.
Mm.
Ha grejer kvar som servaren i livet liksom.
Bra, då vet vi vad när vi säger dödsställning så vet ni alla vad
precis,
vi menar.
Ja, precis. Mm. Ja.
Och du var inne på hur började det?
Hur började det?
Ja, men det började ju att jag såg ett behov så. Jag har alltid varit väldigt inredningsintresserad. Jag räknade faktiskt ut också att från när jag föddes till nu så har jag flyttat 23 gånger i livet.
Ja,
mina föräldrar stod för en hel del av det i början. Men min man och jag, vi har flyttat också väldigt mycket. Och vi har haft olika projekt, olika hus. Vi har renoverat många gånger. Så det är verkligen någonting som jag brinner för och är väldigt intresserad av.
Och samtidigt som du liksom renoverade hus efter hus så har du jobbat med design, va?
Ja.
Åhléns och Clas Ohlson och sådana där grejer.
Ja, jag har jobbat som visual merchandiser, konceptutvecklare och som haft hand om större avdelningar. Så.
Vad gör man då? Visual merchandiser förstod man ju inte alls. Vad gör man på en onsdag då?
Då liksom? Ser man till hur produkterna tas om hand i butikerna på ett säljande sätt. Så att hur det ska exponeras i...
Var har man tejpen och vad är det som hänger runt omkring och varför sätter man upp en avdelning?
Man kategoriserar avdelningar. Det är samma där. Mycket flöden, logistik, vad förtjänar vilken yta, hur köper kunden de här produkterna, vad är det för köpbeteende som triggar igång?
Mm.
Vad är det för saker som är pulsprodukter, vad är mer ett destinationsköp som du har på din shoppinglista och sådär. Så det är ju... Det är mycket psykologi.
Men kan man säga att det är det tänket som du har tagit med dig till hemmet? Att man liksom sätter på sig samma glasögon som när man designar en butik, hur folk lätt ska röra sig och få med sig grejer, designar man ett hem liksom?
Ja, det var det jag såg, liksom, att det fanns mycket likheter så. Så jag tog det, och eftersom jag jobbar som konceptutvecklare både för Åhléns och Clas Ohlson, så tänkte jag, här har vi ju någonting verkligen som kan appliceras in i hemmet. Så.
Smart.
Ja.
Och sen rätt vad det är då, för som du är då i den här branschen kan man säga då. Du såg det här behovet, du började jobba med det, framgångsrikt. Och sen rätt vad det är så fick du se någonting, det kom någonting på sociala medier.
Ja, precis. Jag fick ett mejl som kom och sen fick jag även ett meddelande på Instagram och sen även på LinkedIn. Och först när jag såg det här meddelandet så tänkte jag att det här är nog något spam bara. Mm. Så det var faktiskt rätt så nära att jag kastade det. Men sen när jag öppnade och verkligen såg så där att vi vill verkligen komma i kontakt med dig. Och
vad stod det då?
Det stod att det var en sån headhunter-företag som letade efter personer till en tv-show. Och så stod det liksom adresserat då från Public Agency, Sunset Boulevard, Hollywood. Och då tänkte jag, oj shit, det här kanske är det viktigaste meddelandet jag har fått. Jag ska nog kolla upp det här.
Ja.
Och så satte det igång liksom processen. Då,
och då var det nästan, som man säger, ibland är det för bra för att vara sant. Men nu var det sant.
Det var sant.
Det var sant.
Mm, så och, det var jättekul.
Och vad var det, man ville göra en tv-serie om Swedish Death Cleaning.
Ja, precis. The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
Ja,
precis. Så. Det är bra om man har lagt till det där gentle så de inte blir jätteskrämda.
Det blir de ju, det blev de väl ändå, har jag
förstått.
Det
blev de ändå, ja.
Men och det du har gjort då, som nu har det gått första säsongen.
Ja, precis.
Har gått i USA.
Ja, den gick upp för en månad sedan, precis nu också. Mm. Alla avsnitt släpptes på en gång, så att jätte. Det är jättespännande.
Mm.
Och då är det så att du har helt enkelt gjort det vi har pratat om. Strukturerat upp och städat upp inför. Och
ja,
kan du ge ett exempel? Vad får man, för det här, när vi spelar in detta i alla fall, så är den här serien fortfarande helt omöjlig att se i Sverige.
Ja, det är den.
Jag har lyckats se ett par sekvenser eftersom du kom hem till mig igår kväll. Generöst visade dem.
Ja, precis.
Så jag kan ju bara vittnesmåla. Det var skitkul kan jag säga.
Ja.
Vi både grät och vi skrattade och det Amy Poehler som lägger rösten och det är väldigt mycket så här, nu har vi svenskt fika och nu pratar vi lagom och här var en dalahäst som du smög in och grejer. Men också liksom tuffa historier om skilsmassor och cancer och liksom människor som har från fullständig röra. Men det är ganska oamerikanskt.
Livet, liksom.
Det är inte så mycket så här, move that bus.
Nej, det är
utan
absolut
det är ganska
inte så.
Soft,
utan,
liksom.
Ja, det är lugnare och det är väldigt mycket känslor med i serien. Så alltså, de som är med i serien, det är 8 olika familjer som vi hjälper då.
Mm.
Så det är 8 avsnitt i första säsongen och alla är ju i enorm form av passage i livet där man vill ha till en förändring. Att man känner att man sitter fast, man känner sig väldigt överväldigad och vet inte hur man ska komma vidare. Och då kommer vi in då.
Eller blir det också lite ekonomitouch på det också kan man tänka, eller?
Jag tänker ju så att det har ju verkligen en stor kostnad om man har saker som inte fungerar i sitt hem. Mm. För det tar ju enormt med energi och har ju en väldigt prislapp faktiskt. Så. Mm. Jag brukar kalla det för också när jag jobbar med mina klienter. Så det första de får göra, det är någonting som jag kallar för the silent to-do list. Och det är helt enkelt att ta ett vitt papper och så börja utanför ytterdörren och så går rum för rum och tittar på vad säger mina saker till mig egentligen sådär. Ja, men där har jag en list som saknas, det borde du, det skulle du sätta upp liksom alla de här små viskningarna man har i örat. Man kanske öppnar sin garderob och har grejer, du har blusar som hänger där, du har gått upp i vikt men de hänger där för att du ska komma i dem, så varje gång du öppnar garderoben så får du en smocka liksom och påminn fan vad kass du är, nu har du gått upp igen eller nu kommer du, alltså så vi har så mycket sådana där grejer i ett hem som faktiskt säger saker som vi inte tänker på.
Som man kanske inte vill ha där.
Nej precis, som man faktiskt kan eliminera och få en helt annan känsla hemma.
Häftigt.
Mm. Och det gör jätteskillnad.
Och det är lite så man börjar i programmet också då, kan man gissa.
Ja, precis. Det är mycket att bara prata såklart med de vi ska hjälpa och se vad sitter de fast i och vad tycker de är deras största liksom, utmaning. Och sen börja.
Och då kan det vara ett avsnitt vi såg, då var det någon vars partner hade dött under covid och man känner liksom att man inte kan släppa taget om de här sakerna. Hela hemmet är liksom fullt med grejer som påminner om en person som inte finns kvar och så tänker man, slänger jag en enda fotografi här så kanske jag slänger mitt minne av den här personen.
Ja, liksom. För det är ju ofta det att vi knyter ju kanske upp det i saken då också och tänker att, ja, att man nästan sviker den personen om man gör sig av med saken. Men det är
kan jag
så.
Faktiskt känna, min pappa gick bort i höstas och nu är det grejer då som jag hade tyckt, ja men de hade så här alldeles för stora tujor i trädgården. Men han gillade dem och han sa att de här vill jag ha kvar.
Mm.
Men nu har jag pratat mycket med mamma om att så här, men han, nu måste du få göra som du vill. Mm. Det gör ju inte honom gladare eller ledsnare.
Nej, precis.
Eller liksom. Men det blir, jag känner ändå det här, det finns ett emotionellt
det gör
i
det.
Att ta sågen och sätta i de där tujorna någonstans. Liksom. Så jag kan verkligen förstå det och det här är ju bara på en ja, inget avancerat alls.
Nej. Men, nej, vi har ju verkligen, vi har ett avsnitt också i den här serien där vi har en person som verkligen har fått grejer. Hennes mamma har tyckt, det här ska du ha. Och hon gillar inte sakerna. Men hon har ju liksom snällt tackat ja och tagit emot, haft jättesvårt att säga nej. Mm. Och liksom går. Så när vi kom dit och tittade, då trodde man ju inte att det var en ung, eller liksom en barnfamilj som bodde där. Utan man tänkte att här är någon gammelmormor som bor i det här boendet, liksom. Ja. Så det reflekterar ju liksom inte, eller speglar ju inte familjen alls. Nej. Men det var ju liksom mycket skuld i, och det här att obligation och ha det kvar, liksom, verkligen.
Det där har ju ofta, det har vi också haft upp i någon podd, den här, just att det kan vara någon snäll förälder som har blivit pensionär som vill att barnet ska ta över sommarstället så småningom, och då bygger mer bodar, gör ännu mer saker för att vara snäll, för att kunna ge bort, men det kommer sluta i att personen inte har råd att ta över det, för att underhållet blir alldeles för stort.
Precis.
Så att två människor tror att de gör allt, vill vara så snälla som möjligt, men det blir helt fel.
Ja, det blir rena så här sjölyckan, bara intriger och bråk.
Exakt.
Idylliskt att vara där med syskonen och bråka.
Ja, det är jättebra.
Men du hade ju också ett avsnitt som var tvärtom, där det var barnen som har flyttat hemifrån som var problemet.
Ja, precis. Där var det ju faktiskt så att de var empty nesters, och barnen hade lämnat alla sina grejer och ville att sina rum skulle stå helt orörda, liksom såra. De ville ha det, komma hem och känna att de hade sitt ungdomsrum där.
Så att föräldrarna behövde driva någon typ av museum för sina egna barn?
Ja, precis. De hade Childhood of Museum, eller Museum of Childhood kallar jag det för.
Men här tror jag vi alla, så här, jag tänker också för alla som lyssnar här och nu, så tror jag att vi alla har en, kan referera till det här. Jag kan verkligen förstå varför det har blivit en succé. För det kan vi ju berätta, att det har ju blivit en succé i USA.
Ja, det har det,
så får vi, kommer att sändas i Indien. Mm. Och det lär ju komma hitåt så småningom.
Ja, det
hoppas
vi.
Och sådana här grejer. Men när man först tänkte på det, och framförallt var ju Charlie som berättade för mig det här, så känner man, men hur kan det bli så stort? Men sen när man väl börjar prata som nu, jädrar vad saker i vardagen som alla har en igenkänning i det här.
Mm.
Det är så mycket större än själva just att man bara ska städa undan i förrådet.
Utan ja, det här, gud ja. Det är ju det liksom, det är. Utan, ja, alla kan nog verkligen relatera till det på något form av sätt i olika nivåer. Och särskilt i de här olika avsnitten så är det också väldig spridning på dem vi hjälper, vad de sitter i för olika. Så man kan verkligen känna igen sig.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu måste man ju fråga då, eftersom jag känner dig, eftersom vi har jobbat ihop i många år. Men du satt ju i undervåningen i villan i Dalarna och gjorde mycket Zoom-grejer och liksom saker så, och det gick bra och så. Mm. Men sen var det så här, ja, men nu är det klart. Nu är det bara att packa väskan och åka över flera månader till USA och göra tv-serie. Hur var den upplevelsen? Liksom, hur mycket chock? Vad var du mötte? Vad är liksom en sån tv-produktion à la USA? Liksom?
Ja, men det var ju helt fantastiskt att få vara med om den upplevelsen. Så då. Först och främst då att bli en av dem som blev utvalda till det. Liksom, och känna att det jobbet man har gjort innan, att det gav frukt. Liksom,
För ni är tre programledare.
Vi är tre programledare. Så vi har även en som är set-designer här i Sverige och inredare som är med. Och är inredare liksom den... taken i showen. Och sen har vi en psykolog också, Katarina, som är med. Och jag då som organizer.
Ja. Och hur var det då? Liksom när du kom dit? Var det så här limousin och bärstol? Eller var det liksom, hur var förutsättningarna?
Jo.
Hur ser det ut på en inspelning?
Det är ju en rätt stor produktion var det ju ändå. Det var väl ungefär 50 personer på set så närmare. Så det var full rulle. Och det var
liksom, går det ens till om man är hemma i någons lägenhet eller någons villa och får in 50 personer?
Nej, alla är ju liksom inte inne.
Måste ju sätta bussar hela gatan? Och
ja, nej, men det är ju bussar och det är husvagnar och det är liksom... Ja, alla har ju olika roller och det är ju en väldig hierarki vem som ju var. Någon sköter bara batterierna och laddar och alla har liksom verkligen tydliga roller vem som ju var då. Men ja, vi hade väl någon dag när det regnade, då hade vi en paraplybärare som gick och jobbade. Jag kan hålla mitt paraply själv. Nej.
Men framförallt tänker jag att instruktionsprocenten måste ändå varit lära. Jag tänker att vi tyckte ju själva när vi på det tv vi har gjort att man lär sig efter en stund att förstå. Eller så här, vi vart ju bättre och bättre. Mm. Men här tänker jag då när man blir inslängd i en stor produktion på en gång så måste det varit viktigt med dina kompisar som coacha och så här, för att mycket som man som vi tyckte så här, kände så här, men vi kan inte säga så här, alltså att man vet att tv filtrerar väldigt mycket och det tog ju en stund innan vi lärde oss det. Men jag tänker här är man väl lite mer proffsig och kanske att du fick bra support från början.
Ja, men vi hade, det var ju otroligt fritt och vi fick ju vara med och påverka väldigt mycket själva också. De hade en väldig tillit till oss i produktionen, så det kändes så himla bra. Mm. Och det var ju liksom, vi visste ju lite om dem vi skulle hjälpa, att här är liksom lite den större bilden av det, att det kommer vara en källare som är full i grejer och den här personen har missat sin fru för så här många år sedan och sitter fast i det. Men så himla mycket mer visste vi ju liksom inte heller. Utan, och då bollar ju vi tre med varann framför allt, att hur gör vi det här på bästa sätt?
Smart om en psykolog också, det saknade vi faktiskt på plats.
Vi ja, det hade vi ju, vissa säsonger gjorde så att vi hade en off-cam, en psykolog tillgänglig.
Eller vi såg till att det fanns en som de kunde ringa, för vi vet ju känslomässigt hur kunde det bli.
Ja, det river ju.
Och man står där och sen är det kväll och sen ska man personen i fråga leva med det här över natten. Och det tyckte jag var superjobbigt många gånger. Och det var väl här att man kunde
Jo, för jag tänker, det påminner ju mycket om det där. Alltså det är så mycket skuld och skam även i det här med prylar och hur har jag kunnat låta det gå så här långt och varför har inte jag klarat av att tagit tag i det här själv?
Och en vecka tar det att få ihop ett program ungefär.
Ja, precis. Vi hade inspelning en vecka per episod.
Ja.
Men du var kvar där borta, du bodde kvar liksom under hela perioden då.
Ja, vi var där 3 månaders tid då och körde full fart.
Hur var det?
Nej, men det var fantastiskt alltså, så när man själv driver företag också, van att ha ett tempo, för att innan jag liksom vågade hoppa pappa, om jag säger, från min fasta anställning också, så körde jag ju dubbelt i 1,5 år i alla fall. Så då var det ju liksom heltid först på dagarna och sen kvällarna och helgerna, då var det ju fullt fokus på mitt företag. Så jag jobbade ju otroligt hårt. Så när jag kom dit, då var det nästan så här, herregud, det här är, även om det var väldigt långa dagar, att vi kunde börja 7 på morgonen och vara hemma 9:30 på kvällen, så kändes det nästan som att det är lite semester på ett sätt, för det är någon som talar om exakt vad jag liksom, nu ska du vara där då, och behövde ju inte tänka på det sättet själv, utan ja, bara göra och vara med själv.
Hur var det då? Men jag tänker, det måste ju varit väldigt bra då att du har, att du hade först gått från anställd till att ändå vara egen, att du hade tagit det här. Du hade ju liksom hoppat en gång och kanske också mer självförtroende i att våga ta det steget, för är man heltidsanställd och sen bara vara borta 3, det är inte säkert man får tjänstledigt, eller
nej,
man kanske inte har jobbet kvar, utan det måste ju vara, och det här måste ju vara en fjäder i hatten som referens. Du kan i alla fall berätta om det, även om du, du inte har kunnat det, men nu är du ute och du måste ju också kunna ge mer jobb, tänker jag.
Ja, det kommer det ju säkerligen, eller det märker jag ju redan nu. Nu får jag ju faktiskt ha väntelista.
Men så tror det att du, kan det bli jobb där borta då, så att du liksom börjar...
Ja, det tror jag definitivt att det, det är väl på gång. Massa spännande saker.
Och lägga bolag i USA nu då?
Ja, det tror jag också blir smartast att göra. Så att vi får se.
Men vilken resa du står inför.
Ja, ja, det är,
det har ju bara börjat.
Ja, det är bara början. Det är verkligen.
Och det kommer bli en säsong till, vet man det?
Det vet vi inte helt då. Det lutar ju åt det, men vi får se. Det är fortfarande ingen official pickup. Det är ju lite, nu har vi blivit nominerade för Critics Awards, så där har vi nominering. Och sen är det ju Emmy nomination, där vi ligger bra till att få nominering. Har det stått i press och sådär, men det får vi se.
Och hittills har det här, inom situationssäkert, bara gått på stream det har inte gått på linjär tv.
Nej, precis. Nu, har du, nu går det ju på Peacock då, så du är streamingtjänst.
Ja, vad spännande.
Men du, har du blivit rik då? Liksom, öser de pengar på en för att komma och göra en tv-serie så att du får, kan gå i pension nu,
nej,
eller?
Inte så man kan gå i pension, men det är klart man får ju rätt så bra betalt när man åker över, om man ser för tidsperioden som det är, så är det,
det är bra timlön för de 3 månaderna.
Det är det verkligen, men sen får man ju tänka på att du har ju liksom också de här mellanperioderna, så nu går vi och väntar, kommer det att bli en säsong 2, vilket vi hoppas, men man vet inte, då kan inte jag lassa på mig med jobb heller, utan jag hålla öppet om det blir och sådär, så det ska ju liksom täcka lite längre period så också, så att,
hur tar man betalt då i en sån verksamhet, tänker jag, är det för att det måste ju vara, tar man betalt per dag, eller tar man, för det kan ju se, en dödsställning kanske är gjort på en dag någonstans, men kanske på 10 dagar någon annanstans.
Ja, du tänker när jag hjälper mina kunder.
Ja, alltså jag tänker, hur tänker man debitering? Så jag är bara nyfiken på hur man...
Nej, men det är ju ofta så får man ju titta innan och ha möte, och så lägger man ju en offert beroende på hur mycket saker och prylar det är då. Annars är det ju per timme då som man debiterar också.
Ja, just det. Och du kanske du ska ordna med bortforsling och containrar och
allt möjligt. Precis. Så kan det ju vara också ibland då, att de vill att man tar det hela vägen. Men sen har ju jag, i och med att jag startade ju också precis när det var i resan, när jag började köra lite mer, det var ju precis med covid-perioden. Och jag ville ju ändå, jag har ett tillställe, ett tillboende på norra Cypern. Och där vill ju jag vara så mycket som jag bara kan, och speciellt under vinterhalvåret, det är ju ett mål. Så då vill jag bygga upp min verksamhet också mycket på att det skulle finnas digitalt. Så jag jobbar väldigt mycket digitalt med mina kunder. Så de har hemläxa och vi har möten via Zoom, och så får de skicka bilder och sända videos, och så sätter jag upp projektplan och avstämningar och så här, lister, checklister och grejer.
För du kan liksom inte ha Ella till att gå igenom dina gamla fotografier. Det är ändå du som behöver välja ut vilka som ska vara kvar.
Men det funkar jättebra. Så det, alltså, jag är ju där och coachar, hjälper dem, vi sätter upp i vilken ordning man gör det på smarta sätt, och sen ger den där sparken i baken som de behöver. Och i och med att de också fotar under själva processen, då får de den där lilla extra kicken att, ja jäklar, vi ska ju skicka bilder till Ella nu. Då blir gjort liksom sådär. Så att det är faktiskt, nej, det har funkat väldigt bra att köra på distans. Så jag har ju haft verkligen kunder över hela Sverige och så också. Och även lite,
och nu kan du ha över hela världen.
Ja, precis.
Men du, kan vi få lite hjälp då? Om man sitter och lyssnar på detta innan man går in på Engsroom och liksom börjar köpa dina kurser och grejer. Hur börjar man dödsstädningsprocessen? Om man liksom tänker att, vad fan, kan inte jag... För mig är det lite...
Jag är nästan, när ska man börja?
Ja, men jag tänker att det är lite som... För mig är det lite som mäklarstädningen. Det, liksom, ja. Det var en insikt för många år sedan att jävla vad man håller på och gör fint hemma och plockar bort hälften av alla grejer och gör i ordning när man ska visning för att nu ska jag sälja det.
Precis.
Och då känner man så här, varför har jag inte haft det så här hela tiden? Nej, liksom, det är ju så här jag klassiskt. Egentligen vill bo.
Ja.
För det är egentligen vad dödsställning på sätt vi ser. Varför inte alltid ha ett liv som
precis,
är sådär som
för då
det
gör man ju liksom det bästa och visar det bästa för någon annan. Och varför gör man inte det för sig själv egentligen? Ja. Liksom, för upp de här listorna, det är ju då de kommer på plats. Mm. När man ska sälja huset.
Jo, men en del vill ju ha prylar runt. Vi är väldigt så, det kan väl du inte kanske ha. Vi har inte många prylar.
Nej, du och jag är båda två ganska. Jag kanske till och med har mer.
Du har mer. Mm. Och jag har till exempel en kartong. En flyttkartong av mitt tidigare liv.
Ja.
Det är allt jag har. Jag äger inget mer. Alltså, som är kvar. Det är någon minnesgrej.
Nej,
men jag har ingenting annat. Alltså, i min, liksom, jag är helt osentimental när det kommer till grejer.
Ja.
Men det har jag förstått att inte alla är. Men
en del
vill ju ha mycket mer än vad mäklaren vill. Mm. Alltså, en del skulle inte trivas i en mäklare.
Nej, i någon sån här mega stylat. Liksom,
nej, man älskar. En del vill ju ha grejer. Och jag förstår, jag blir alldeles stressad snarare när jag kommer hem till folk som har så mycket prylar. Mm. Det står prylar överallt. Liksom. Köket är belamrat.
Och
kylskåpsdörren är fullproppad med magneter och skit och meddelanden. Det är så här, sånt får jag krypningar av istället.
Nej, men man är ju verkligen
olika.
Man är verkligen
så,
olika.
Så vad är det man ska tänka på då, just när vi säger dödsstädning? Alltså om man nu vill ha lite magneter på kylskåpet.
Ja, men då tycker jag man ska ha det. Man tycker man får energi av att ha sina magneter. Så är det inget fel. För det är många som liksom också förväxlar det med och tror att det handlar om att bli minimalist. Det är ju inte alls
det. Nej, det jag menar. För det är viktigt också att det inte handlar.
Nej, utan det handlar ju faktiskt om att ha de sakerna som servar dig här och nu och som du tycker om. Att man håller kvar i sakerna av rätt anledning. Så att det inte har med
inte blusen som är lite för trång.
Nej, som påminner en som man mår dåligt och bara känner de här mosterna och borderna det här hela tiden.
Snarare en bild på barnbarnet eller respektive eller någonting.
Något sånt som ger en mer energi liksom sådär då.
Men det jag tar med mig när man tittar på programmet är ju att jag sticker ut hakan och säger det här att nästan alla skulle älska sina hem mer om de tog bort hälften av grejerna. Mm. Därför att om man bara behåller den halvan man tycker bäst om, då tar ju de plats och syns på ett annat sätt. Om man helt plötsligt ser man den där tavlan och den där krukan jag älskar, och när den står med fyra andra krukor eller i värsta fall i skåpet, liksom... Så att jag tror ofta också det är ett försvar. Nej, men vi gillar att ha mycket saker. Jag tycker det är härligt när det är lite levande runt omkring. Ja, men om du skulle ta bort hälften kanske du skulle konstatera att det blir lite lugnare i huvudet och knoppen och lite roligare att göra grejer också.
Jag brukar faktiskt också jämföra det med som man vet hur det låter när det blir strömavbrott. Det är då man märker att det där kylskåpet surrar, fläkten där, att det är mycket brus. Du tänker inte på det när du har det på. Utan när det väl blir tyst, då känner du bara, jäkla vilken skillnad. Mm. Och det här är precis samma sak. Att när man väl får undan, och det är lite lättare och det flyter på, då känner man också den här lättnaden och att du verkligen får energi på ett helt annat sätt. För det är ju ofta man har otroligt mycket prylar som gör att det blir så svårjobbat i vardagen.
Mm.
Att liksom du får, man ska åka på picknick och så blir det värsta projektet. För du ska in i förråd och så är picknickväskan längst bak. Och så ska du börja med att lyfta ut liksom massa grejer och sådär. Eller att du hittar den inte ens. Så i värsta fall måste du åka och köpa ny och så har du dubbletter av saker och sådär. Så det är ju ofta så som det hålls på också. Och att man tänker inte på att det jag verkligen använder och behöver här och nu, har jag den bästa logistiken och bästa platsen för de sakerna så att det flyter på smidigt.
Just det, och det behöver ju inte ha just med dödsstädningen att göra, men däremot är det ju om man nu kommer till den punkten då, att om man är något äldre så är det ju ganska oschysst egentligen. Nu har ju vi brottats om de här töjorna som jag berättade.
Ja.
Och det har ju bara varit lite, det var ju som sagt ingen big deal, alltså så, men bara en sån sak, och det kan man ju inte välja, för men just det är ganska oschysst egentligen att lägga hela det här ansvaret på någon annan sen, vad var viktigt för den att spara, eller det här hade pappa eller mamma velat att jag hade kvar i tid och evighet. Det är en jävla massa beslut som man slipper då, om man har städat upp, och då vet man att det som är kvar i de här lådorna, det var någonting som pappa eller mamma verkligen tyckte om eller ville. Och man kan ju också skriva upp eller säga att det här, det här är värt något, eller det här tycker jag om ni vill. Eller, och så
För det är faktiskt en del i döstädningen det här att ge det vidare. Att verkligen antingen skriva ner om den här saken, att varför är den viktig, vad historien är. Men den här kom från din mormors mormor, och det, att du får lite mer, varför den är viktig så att säga. Det blir en helt annan sak.
Och då kan man själv avgöra om man tycker det är kul eller inte, men då vet man i alla fall.
Liksom. Precis, absolut.
Och även kan liksom, man kan sälja det på Blocket eller ge bort det, men att bara se glädje i någons ögon som verkligen vill ha en sån här brödrost från 68 som man
menar,
man själv bara har en stående garaget. Det är ju också en liten miniglädje. Ja. Men jag tänker på en grej till apropå Lyxfällan, Mattias. Att vi gjorde ju framförallt de sista säsongerna ganska mycket så här symbolhandlingar. Vi tvingade eller med handen och sparkade dem rumpan att sälja saker. Och det som ofta dök upp var också att de fick ju liksom en helt annan frihet. För lika svårt man hade att släppa taget om den där skoten, lika friare kände man sig en halvtimme. Det var som att man vände blad och man fick liksom luft och man kände sig stark. Och så en sak att man inte vill lämna vidare till sina barn massa grejer i garaget, men det finns ju också någonting att unna sig själv. Och få bli klar med mormors gamla grejer, är det lite som att då kan mormor äntligen få vila i graven eller städa ur efter mitt ex. Liksom så här, vi är inte ihop längre, jag behöver inte hålla på. Och liksom, jag tror att vi får mycket mer energi för oss själva också, även om det spelar väl ingen roll hur det ser ut på vindsfråd. Ja, det gör det, tror jag. Liksom.
Nej, men det är väl som att, om man tänker ett trädgård och man beskär ett träd. Det behöver ju beskäras för att det ska kunna växa bra. Alltså du ger plats för något nytt.
Mm.
Så. Så det är lite samma sak här, att man behöver titta. Jag menar, tittar man på sitt liv, man förändras ju. Och det gör ens behov också. Man kan inte ha kvar alla grejer, utan det är ju viktigt att liksom, det servar en ju verkligen att titta på det nu och då. Vad är det som har förändrats? Liksom? Nej, men gud, det här använder vi inte längre. Då är det bättre att någon annan kan använda det istället.
Ja, för det är ju så fascinerande. Precis. Ni försöker tänka så att köper vi något nytt så säljer vi någonting gammalt, om det är typ ungefär samma funktioner. Så där. Men det är ju också så där verkligen otroligt hur det finns alltid folk som vill ha saker.
Mm.
Alltså så där att man och som verkligen kan få glädje av dem då.
Mm.
Och stund samma man får ge bort dem mot att de bara står i ett förråd. Eller
nej, det är liksom mycket bättre att det kommer till användning än att det står och samlar damm bara, så att säga. Och lika det här att man håller kvar i grejer. Många gånger kan det ju vara en fantasi av vad man tänker att man har varit. Man kanske har en hobby och så har man köpt liksom alla grejer som har med den hobbyn att göra.
Varenda paddelrack
som finns. Och sen det är samma där. De där grejerna påminner en om att jag borde ju måla egentligen, eller jag borde göra det här. Att det är liksom en tid som, det är en fantasi liksom. Eller man köper grejer till ungarna och har tänkt, åh gud, det här ska de leka med. Det ska vara på ett visst sätt, har man en bild av. Men det blir inte så.
Nej.
Så många gånger är det just fantasin om något som man håller kvar i. Skulle jag säga också där.
Ja, Andrea bråkade mycket, eller bråkade ska inte, men det var en lång process. Det här med böcker. Därför att hon läser ju väldigt, väldigt mycket. Jag läser mycket också, men hon läser väldigt mycket mer. Och vi hade en stor period när hon köpte böcker. Och då är jag så, men vad liksom, nu har du ju läst klart den. Ja, men då skulle den stå där på hyllan och liksom stå där. Och till slut var det så otrevligt att säga, men ska vi spara alla urdruckna mjölkpaket också för att visa hur många mjölkpaket vi har druckit in? Du kommer ju aldrig läsa den här boken igen. Du är ju klar med den liksom. Men för henne var det som att, ja, men det är en serie och den står där och jag tyckte de var bra. Ja, men du behöver inte ha kvar böcker bara för att du tyckte de var bra.
Nej.
Liksom, och till slut kom vi där att, och vi gjorde det jobbet ihop så det inte som att det hänger ut Andrea, men kom vi fram till liksom så här, för varje ny bok som ska köpas så ska vi släppa taget om någon gammal som du var inne på. För det här är de bokhyllorna vi har. Vi tänker inte köpa fler bokhyllor.
Nej.
Så, och en full bokhylla är på något sätt att säga, nu finns det inte plats att lära mig något mer i livet.
Nej, liksom. Jag har också
nu kör de Kindle och andra grejer, så nu är det inte likadant.
Men ett tag var det väl lite som troféer också, att man visade att man, alltså lite så här show-off liksom, att man har läst de här, eller så här mycket böcker har jag läst. Eller så här. Men den tiden tror jag också är, det är digitalt nu.
Jag har kvar gamla vackra böcker efter mormor och morfar som är liksom men de blir som ett smycke då liksom, att
jag tycker
att de är vackra gamla handbundna liksom fina böcker, men liksom en pocketbok, även hur bra jag än tycker liksom att den här deckaren är, så säger jag är klar med den, nu kan någon annan få ta den liksom.
Nej, men där är ju viktigt också att titta på vad jag har för yta och låta ytan vara lätt, space speed limit brukar jag säga verkligen också, det jag har, det som får plats här, det kan jag spara spara. När det börjar välla över, då är det dags att och dra ner lite.
Inte rensa. Skaffa fler plastlådor. Du hade gått ut och sagt till någon stor tidning
jag hade sagt att buying new plastic bins is not the solution and putting stuff in them. Att det är liksom inte det. Men det är ju mycket så annars i USA just att de är mycket för och just ploppa i det i plexiboxar och i regnbågsfärger och sådär. Mm. Och det är ju inte riktigt så som vanliga människor lever. Det är det jag tänker är så himla viktigt att faktiskt knyta återigen till det här. Hur använder man egentligen sitt hem? Vad har man för ytor? Hur kan jag använda dem på bästa sätt och optimera mitt hem så att det funkar för oss och det vi vill ska hända? Och jag menar då hålla på att hälla över mat som är i en kartong i en annan butt. Ja, för att göra det. Det blir ju bara som extra steg.
Man ska ha sex likadana plastförpackningar. En med liksom så här makaroner, en med sån plast. Och sånt.
Det kan vara jäkligt estetiskt och snyggt. Men liksom, sen är ju frågan, kommer man hålla på hälla över och fylla i de här grejerna? Vissa grejer, det är ju inte meningen att det ska bli svårare.
Nej.
Tänker jag.
Exakt. Nej. Det där är fascinerande. Min dotter har varit i USA ett år på ett utbildningsår. Mm. Och hon köper väldigt mycket second hand och gör det, eller egentligen bara kläder på second hand här hemma i Sverige. Och då hade jag nog fördom om att man inte gjorde så i USA. Men det fanns ju jättemycket second hand affärer, i alla fall där hon var.
Ja.
Men det tänker jag också någonting som ni antar att ni har just att kunna göra sig av med grejer. Så finns det ju en stor marknad för second hand grejer.
Precis.
Och även här i Sverige. Ja. Liksom.
Ja. De är väl både och där. Jag tror att det är liksom nästan lite två läger på ett sätt.
Ja, är det inte lite demokrater?
Ja, jag vet inte hur det hänger ihop riktigt där. Men just att det finns ju de som är mer och mer att de börjar återvinna grejer och köpa second hand och fixa. Men det är ju inte alls i samma utsträckning så som vi tänker
Nej,
här.
För
vi
precis.
Är ju verkligen mera DIY-iga här och målar om byråer och fixar och grejer. Det är ju någonting som liksom, där är det mer att det kastas.
Men det måste ju varit en häftig balans för dig. För du har ju skinn på näsan, den saken är klar. Men du har också ett väldigt varmt och härligt sätt att vara. Jag kan tänka mig att det är mycket balans där att få... Mm. Att någonstans sätta ner foten och göra klart att de här grejerna kan du fan inte ha.
Nej,
samtidigt
nej,
ska man ju få det på ett vänligt sätt.
Precis.
Men det känns som du måste vara perfekt för uppdraget.
Nej, men det har jag verkligen fått. Det har det skrivits otroligt mycket med att jag har gjort det. Liksom, de säger verkligen, Gud, vi älskar dig för att du är så rak och tydlig och enkel. Men ändå så varmhjärtad när du gör det. Och kramar och skrattar mer om. Det är skillnad att skratta med någon än åt någon.
Exakt.
För sen du tittar upp grejer och säger såhär, what the fuck?
Ja, liksom det kan jag göra. Jag säger ju till någon det också sådär. Jag sa det till någon där också när vi står och rensar bland såna här artgrejer ifrån barnens alster. Och då säger jag det, but sometimes kids do ugly things. Och han ser helt chockad ut såhär först, men sen blir det ju, alltså man bryter den här... Så det blir ju bara att skratta till slut. Exakt. Att det gör de ju verkligen. Liksom, varför jag sparar allt
och
det här?
Och man vågar kanske inte ens säga det. Ibland kan det vara förlösande att du säger meningen istället för att man själv säger det. För det hade varit lite fult. Liksom.
Ja, precis.
Men så. Du kan vara jävligt rak.
Ja, jag kan vara väldigt rak. Så. Ja. Den har väl
vad roligt. Och om man nu vill ha, nu har du att göra. Men vi kan väl ändå slå slag för din hemsida?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Då är och var går man då?
Då går man på engsrum.com.
Engsrum.
Ja, E-N-G-S.
Ja, och sen
R-O-O-M.
.com.
Ja, precis.
Så kan man signa upp sig där på listan.
Ja, det kan man göra.
För nu vet vi inte riktigt hur mycket du kommer att göra.
Nej, precis. Jag får anställa.
Jag tänkte säga att du
personer.
Får anställa.
Ja,
så ni som hör det här nu och känner att ni är en liten mini-Ella här nu som känner att det här skulle jag vilja...
Sök jobb via engsrum.com.
Ja. Ja. Ja, men sen har jag min digitala del och den finns ju tillgänglig för... alla så att säga. Och det kan vara en väldigt bra början när man känner...
Men du jobbar inte för hårt nu bara?
Nej.
Du ska ju njuta också nu av framgången.
Och
undrar jag att du åkte till Cypern och kanske ta hälften av kurserna.
Precis, såklart det ska jag göra.
Får du din egen där borta?
Ja. Nej, men det är ju så himla roligt. Jag brinner ju verkligen för att få göra det här nu också och skala upp det och göra skillnad i människors liv i en större skala. Det är jättehäftigt, för jag vet ju vilken förändring det kan bli i folks liv och sådär. Hur tacksamma de är när de får de här bitarna på plats.
Mm. Ja, det känns fantastiskt spännande. Och jag skulle inte alls bli förvånad om vi sitter här om ett år och pratar om premiären på kanske en svensk.
Nej, vi får se vad som händer.
Ja. Det hade väl varit fantastiskt om vi hade fått hjälpa människor i Sverige också.
Ja, eller vad det blir. Inte varit så dumt, va?
Ja. Toppen. Ett jättestort tack för att du ville komma till oss.
Ja,
det har varit en ära att ha dig med. Hoppas att du har tid att fortsätta lyssna på vår podd.
Ja, det gör jag.
Samtidigt måste jag
för att ha sig avkoppling. Ja, det är så härligt.
Ja. Tack så jättemycket, Ella.
Ja, tack själva.
Podplay.